käkar grillat kött både till kvällsmat och sen till lunch och sen till kvällsmat igen, då är livet gott. Ja, så är det. Jag är faktiskt ganska biblisk, för den står någonstans, slakta och ät. Nog om detta. Jag vill faktiskt dela. Jag liksom har med mig det här i generationer i hjärtat och jag, i mitt hjärta. Jag vill dela med dig några tankar idag just kring det här med generationer och vikten av det. Bara som en liten introduktion. Ska vi se om vi får en bild här alldeles strax. Bara som en liten introduktion. En man var på väg ut genom grindarna vid jobbet på en fabrik. Och han hade en skottkärra framför sig. Och i skottkärran så var det en liten låda. Och när han är på väg ut så frågar vakten då. Stopp. Vad har du i skottkärran? Ja, men det är bara en liten låda. Ja, vad har du i lådan då? Jo, det är så här att jag på jobbet när dagen är slut så sopar de ihop alla spån och sånt där. Och då tar jag lite grann och lägger i lådan. För jag behöver det hemma. Okej, säger vakten. Öppna den. Och så mycket riktigt så var det spån i lådan. Och så, ja, varsågod och gå. Och så här fortsätter det dag ett och dag två och dag tre. Liksom dagarna går. 5:e, 6:e dagen då samma man kommer där med sin skottkärra. Samma vakt. Stopp, vad har du i skottkärran? Ja, det är bara spån i lådan. Ja, öppna lådan och så öppnar han och samma story igen. Och så säger vakten, ja men jag har en känsla av att du stjäl någonting. Men jag kan inte riktigt komma på vad det är. Något fuffen säger det. Jag tror att du stjäl något. Jag har liksom en känsla av det. Kan vi göra så här? Om du berättar för mig vad det är du stjäl så ska inte jag anmäla dig. Och så säger han då, jag stjäl skottkärror. Och det är nämligen så att ibland är vi så fokuserade på de där små grejerna att vi missar liksom the big picture, det stora och det som är viktigt. Vi lägger fokus på fel sak. Och det här händer ju också när vi talar om generationer. Och jag skulle vilja, om du har din bibel med dig, så slå upp den i Domarboken, det andra kapitlet. Domarboken, kapitel 2. Och så ska jag läsa för dig, eller tillsammans med dig, från vers 7, eller från vers 6 möjligtvis, och även ända till 11. Och då står det så här. När Josua sände iväg folket gick Israels barn var och en till sin arvedel för att ta landet i besittning. Folket tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde. De som var kvar efter Josua och som hade sett alla de stora gärningar som Herren hade gjort för Israel. Och Herrens tjänare Josua, Nuns son, dog när han var 110 år gammal. Man begravde honom på det området han hade tagit i besittning i Timnat Heres i Efraims bergsbygd norr om berget Gas. Fram till dess, all fine. Så länge Josua levde, så länge de äldste levde som hade hört talas om Guds storverk, om det Gud gjorde. Då var folket på banan. Men så hände någonting, vers 10. När också hela det släktet hade samlats till sina fäder växte ett annat släkte upp efter dem. Ett släkte som inte kände Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Och Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon och tjänade balerna, alltså andra gudar. Jag skulle vilja nämna för dig idag om tre generationer. Det är domarnas, eller generationen från domarboken. Och sen Josua-generationen och Mose-generationen. Jag gör det baklänges. Lite grann. En generation är ju ungefär, beroende på vart man googlar någonstans, eller på att säga, Jag satt idag och kollade på såna här familjeträdssidor. Och där säger man att en generation är 25 år. Andra säger att tre generationer inom 100 år. Och andra säger en generation är 40 år. Lite olika bud beroende på vem man frågar då. Men när Josua dör och de som levde tillsammans med honom dör, så avfaller folket. Varför händer det? Vi ser en svårighet eller en miss, eller vad ska vi kalla det, för att föra över, att ge vidare liksom överlåtelsen till Gud och gudalivet, gemenskapen med Gud till generationen som följde dem. Och nästa generation då som kommer, de överger Herren. De vänder sig bort till andra gudar. Och sen när det kniper, då kommer de och så ropar de, och så blir det bra, sen så blir det dåligt. De liksom vänder sig bort igen, och så går det så här i 240 år ungefär i domarboken som den sveper över. Och sen har vi kungaböckerna där det är likadant. Folket, det är liksom en berg- och dalbana hela tiden när det gäller relationen till Gud. Men vad är det som händer? Vi kan ju titta på vissa länder eller kontinenter. Vi kan gå till vår egen kontinent, Europa, vårt eget land, Sverige. Är Sverige kristet, ett kristet land idag? Svaret skulle nog kanske vara nej på ett sätt. Trots att en del säger ja. Jag vet inte om ni har följt nyheter. Det var ett satirprogram här i vilken dag det var. Det här stod i den kristna tidningen Dagen. Och så jag klickade in på det satirprogrammet där man gör sig lite lustig över vad som händer till exempel Svenska kyrkan i Sverige. Och sen kommer lite data längre fram i det här programmet när man säger att 1972 så var 95% av Sveriges befolkning medlemmar i Svenska kyrkan. Idag är det hälften. Och takten av dem som lämnar kyrkan, inte minst då Svenska kyrkan, den är snabb. Det går väldigt fort. Och ser vi till våra landsbygder och statistik i vår egen kyrkorörelse, Evangeliska Frikyrkan, så lägger vi ju ner fler kyrkor än vad som startar. Nu sker ju den så kallade migrationen också, givetvis att människor från landsbygden flyttar till storstaden, och det påverkar ju det hela. Men jag har några funderingar kring några möjliga orsaker varför det kan bli svårt att ge vidare alltså Guds arvet. Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Men alltså den relationen med Gud som en generation har haft, och den vandringen med Gud den generationen har haft, men inte klarar av att skicka det eller ge det vidare till nästa generation. En sån orsak skulle kunna vara högmod. Erfarenheter av väckelse eller att ha haft ett djupt möte med Gud. Jag blir frälst, jag har en upplevelse med Gud, och helt plötsligt så kan det vara så, och vi ser det i väckelsehistorien, att när en väckelse sker, du kan lägga i väckelse den betydelsen du vill eller på säga, men det har ju varit olika vågor av rörelser som dyker upp, så är det inte sällan att man tittar ner på det som har varit tidigare, att nej, men de duger inte riktigt. Går man tillbaka i tiden till Brasilien till exempel, det är Brasilien, okej. om man var pingstvän och möjligtvis blev kär i en baptist, då fick man absolut inte gifta sig. För baptisterna var mindre värda. Är ni med? Jag menar, det är historia. Och högmod kan göra saker med våra liv. Och vi tar två exempel. Det fanns en kung som heter kung Saul i Bibeln. Som Gud reste upp. Han var Israels första kung. Och vem var Saul innan Gud kallade honom? Han var liksom nobody. Gud kallade honom när han vaktade eller letade efter sin pappas bortsprungna åsnor. Och han gömde sig bland trossen, kan man läsa om i första Samuelsboken, när han skulle bli liksom korad till kung. Han ville inte ens vara där, men sen blir han kung. Och lite senare i livet så läser vi om att Saul, han har blivit på något sätt så uppblåst över den positionen han hade fått i Guds rike som kung. Att han tror sig, men nu kan jag göra det som profeten skulle göra egentligen. Profeten skulle komma och göra ett offer, alltså göra ett offer till Gud. Och så kom inte profeten, för han är upptagen med kriget. Det är ett krig mot ett folk som heter Amalekiter. Och Saul, han börjar göra det här offret, och när profeten kommer så förebrår han kung Saul och säger att vad har du gjort för någonting? Och kungen försöker att skylla ifrån sig, och så småningom så säger han, ja men jag gjorde det här och jag tänkte du skulle inte komma, så då gjorde jag det. Och profeten är ju ganska vass och säger till honom att Gud har mer behag till lydnad än till offer. Att vi följer hans instruktioner. Och sen har vi den andra kungen, kung David, som kommer efter kung Saul. Det hände också någonting med honom. Kung David, han blev också högmodig i sitt hjärta. Och vi kan läsa en episod om honom när han står på taket i sitt palats och han tittar över sitt kungarike, och någonstans så ser han en kvinna som badar naken på sitt tak, och han kallar till sig den där kvinnan, låter hämta henne. Han ligger med henne, får ett barn med henne, och för att skyla över det han hade gjort så sände han kvinnans man längst fram i kriget så han dör. Och det här har kung David gjort. Och grejen är att både Saul och David, de blir tillrättavisade. Skillnaden är att David, han ångrar sig. Verkligen ångrar sig inför Gud och liksom låter en förändring ske i honom. Medan kung Saul då, han vill helst döda den där profeten som har kommit med bud till honom. Båda blir tillrättavisade, för det är en annan kung eller profet, Natan, som kommer till David och berättar en story för honom. Att det var två män, en rik och en fattig, och den fattige hade inga får, eller hade ett får, den rika hade många får, och så får den rike ett besök och så vill den rike inte slakta sitt eget får utan slaktar den fattige mannens får, och David blir ju rasande, och den mannen borde dö, ja du är den mannen, säger profeten till honom, och han bara, oj, jag har gjort fel, jag har syndat. Hur vi reagerar inför situationer visar vad vi har i våra hjärtan. Och jag tror att en av de möjliga orsakerna till att vi ibland har svårt att föra över, alltså Guds livet och Guds hjärta, det är att det kan finnas högmod. En annan orsak kan vara Hur säger man det där? Religiositet. Ja, vissa ord har jag väldigt svårt med. Att vara religiös i den negativa bemärkelsen. Vi har erfarit Gud, kommit till kyrkan. Vi har sjungit sångerna, vi har mediterat bordet. Och vi säger, åh, jag behöver Jag behöver att mitt hjärta förvandlas. Jag behöver att mitt hjärta, att det händer någonting med oss. För varje gång ordet drabbar oss så händer det någonting med oss egentligen. För att det utblottar våra hjärtan. Problemet är ju när vi går från att vara sant kristna till att bli religiösa, det vill säga ytliga. När det, liksom kyrkan är Gud, blir någonting väldigt ytligt i våra liv. Och det kan ju hända oss alla. Och vad som händer då är att vi blir kritiska. Vi ser på saker och ting med väldigt kritiska ögon. Ja, sången är ju fel på. Måste de sjunga på det där sättet? Oj, och så länge och så mycket och på det sättet och den stilen. Och predikan, ja, den var ingen vidare. Och, ja, jag får inte ut någonting av gudstjänsten. Och så blir det liksom en jag måste ha grej. Och så sätter jag måttstock på allting utifrån min ytlighet. Ja, jo, jag gick på mötet. Jag gick till kyrkan. Ja, precis som jag går på bio eller jag går på konsert eller jag går på matchen. Det blir, jag går dit. Men Gud bjuder inte in oss att gå på gudstjänsten. Utan Gud kallar oss att fira gudstjänst. Att göra tjänst inför honom. Att komma med våra hjärtan, med våra liv, med vårt inre, med allt vad vi har. Och i Romarbrevet 12, du får gärna läsa det sen, så står det att vi ska ge oss själva, frambära oss själva som ett levande och välbehagligt offer inför Gud. Det är vår gudstjänst, att ge oss till honom. Ge oss med hjärta och själ och allting, allt det vi är. Och när vi blir religiösa eller ytliga, då blir vi väldigt kritiska. Och det här händer ju med oss alla. Så jag står inte och pekar finger. Jag brukar säga att det är ju svårt att peka finger, eller hur? Pekar man ett på någon så har man ju tre mot sig själv. Så det, ja. Och det här kan vara en orsak till att nästa generation inte kan ta emot, eller vi har svårt att ge vidare till nästa generation liksom gudalivet. Den egna stilen, det är det som är viktigast. Det jag gillar, det är viktigast. Tilltalar inte mig, då är det inte så bra. Min mötesstil, min musikstil. Generationer upplever Gud på så många olika sätt. Och den ständiga spänningen mellan så kallad psalmsång och så kallad lovsång eller modern lovsång, det är ju en spänning som vi lever i hela tiden. Varför då? Jo, därför att det är olika generationer i Guds hus. Och därför har vi de här spänningarna. Och vi behöver se det här från båda hållen. Och det här är jätteviktigt, hörni. När vi är för unga, eller när vi är unga, så kritiserar vi de gamla. Säg inte att du aldrig har gjort det, för då ljuger du. Ja, de där gamlingarna, ja, de kör ju sin grej. Ja, hur kan de gilla det där? Och när vi är äldre så kritiserar vi de unga. Måste de göra så där högt? Och måste de spela den där, liksom de där låtarna? Och jag fattar inte det där. Och det här har varit spänningar som har funnits i kyrkans värld i årtusenden, skulle jag påstå. Men nu vill jag tala till min egen generation och uppåt. Ja, du klarar dig. Ja, men hörni, du som har varit med ett tag, eller vi som har varit med ett tag, vi har mycket erfarenhet. Vi har mycket erfarenhet. Är det någon som behöver vara förstående och ha en mogen attityd, så är det du och jag som har varit med länge. Jep, jag pratar med dig. Att ha en mogen attityd. Och säga, det är vi, generationen som har varit med länge. Ja, alltså det är så roligt. Jag satt och käkade lunch med några. Eller det var inte ens lunch, det var kaffe. Jag vet inte, det händer när det är mat hela tiden. Så fort det kommer någon så är det mat. Och så sitter... Ja, just det, så var det. En ung kille sitter där vid bordsändan. Han smäller i sig en snabb frukost för hans föräldrar ska hämta honom. Han ska hem. Och han är givetvis kär. Och den här killen, han har inte pluggat klart universitetet. Och så hör jag följande diskussion. Mamman säger... Hörru min son, du har 2 år kvar att plugga, så ta det lugnt. Du behöver inte rusa med det här. Du ska utbilda dig klart och sen kan du tänka på kärleken. Sitter han där då. Mamma, var du klar med universitetet när du var kär i pappa? Och givetvis så blev ju svaret. Nej, men det ska du inte lägga dig i. Du ska sluta. Och så vart det där. Alltså, kom igen. Vi har ju alla gått igenom de här grejerna. Vi har alla strulat till det. Vi har alla haft bråttom. Vi har alla tyckt olika. Vi har alla liksom levt i det som var modernt. Och sen så blir vi lite mossiga. Och så för det är någonting annat som är modernt. Och så. Eller hur? Och min kära vän, du som lyssnar på mig idag, ung som gammal. Vi behöver se över det här och inte bli religiösa utan se till hjärtan. Jag tänker på min gamla mor i Sävsjö. Hon kunde säga ofördelaktiga saker ibland. Kära någon, som när våran pastor hade färgat håret i någon ton. Jag vet inte vad det var. Och så kunde hon komma. Hon var i 90s då. Det var gräsligt vad du såg ut i håret, kunde hon säga rakt ut. För hon tyckte att har man den åldern, då behöver man inte liksom ha något filter. Det är ju klart att pastorn tog det med en nypa salt, men någonstans gjorde det ont i Jonas, som han hette. När någon säger, hemskt vad hemskt du ser ut med den här färgen på huvudet. Och han hade ju gått liksom och investerat pengar i det där, tyckte han var jättefin. Men jag minns också ungdomskonferenserna som fanns i Sävsjö, när man hyrde sporthallen. Det var fullt med ungdomar. Och så man hade man så kallade Rescue Nights. Där det var så här militär motiv och det var så här militärnät lite här och var. Och mötet inleddes med 3 personer som kommer ner i rappell så här liksom på scenen och landar i militärkläder. Och så var det liksom pang, lovsång. Och där sitter min mamma. Men hon är med. Hon är med och hon välsignar. Hon säger, det är underbart att se de här ungdomarna. Det är underbart att se dem, för de älskar Jesus. Hon kände igen tonen. Hon kände igen hjärtat, fast musiken var bedrövlig, enligt henne. Men hon fanns där. Och det här är så viktigt, så viktigt. Jag hade inte tänkt upp. Behålla mig så mycket kring den här punkten. Men det här är så viktigt att vi förstår, att vi lyfter upp och att vi på något sätt kan vara en kyrka som ser generationerna, som ser våra barn inte som någon vi skuffar undan ner i källaren och så får de ha deras eget möte, utan att barnen, ungdomarna, medelålders, äldre. Det var ingen som var kyrka och någon som kommer vara en framtid, utan alla vi är kyrka. Vi är kyrka. Den här underbara snart 3-åringen här är kyrka. Som älskar att gå i klänning. Hon är kyrka. Och någon längre bak som för oväsen är också kyrka. Den som sitter i en bänk och knappt kan höra vad vi säger för att hörseln håller på att ta slut, är också kyrka. Vi är kyrka tillsammans. En annan orsak är väldigt snabbt en nedmontering av kyrkan. Och vad menar jag med det? Jo, och det här händer ofta när familjer på något sätt är lite rebeller. Ja, allt det inte jag fick göra när jag var barn därför att mina föräldrar hade en alldeles för sträng syn på fotboll eller någonting annat. Så ska jag minsann låta mina barn göra precis allt det. Och så väljer man bort kyrkan för allting annat, en mängd olika aktiviteter. Och så tänker man, det här är ju jättebra, jag ska minsann visa mina barn. Men sen efter några år när de där barnen börjar bli lite större, så kommer frågan, varför är mina barn inte med på vägen? Varför finns de inte där? Och förstå mig rätt nu, jag säger inte att man inte kan, man får spela alla möjliga sporter man vill, Gud välsigne dig. Det är inte det jag säger att det är fel. Men vi behöver ha rätt prioriteringar i våra liv. När hemmet blir så sekulärt så inte ens bordsbönen finns kvar. Och så vidare, och så vidare. Då är det svårt att ge vidare till nästa generationer det som är Guds livet. En fjärde väldigt kort punkt. Upplevelse, teologi kanske det inte borde heta, men i den tiden vi lever idag, det finns sånt utbud av allt möjligt i den här eller någonting annat. Så är jag kollar lite på nätet och så hittar jag någon hype-grej, någon läcker gudstjänst eller någon grej som passar mig, och sen så blir det här dagliga ätandet av Guds ord, det förpassas någon annanstans. Men du och jag behöver få ta in det Gud vill säga till oss. Domarnas generation var det vi läste om. När Josua och den generationen med honom inte fanns längre, så föll de bort ifrån Gud. Därför att de hörde inte och de talade inte om det som Gud hade gjort. Där Josua och Moses generation. Jag ska se om jag kan bena ut det här lite snabbt bara. Och det är de här två meningarna jag har lagt upp här. Guds rikes uppdrag och uppdraget i Guds rike. En del skrynklar pannan eller rynkar pannan, men så det kan vara... Jag ska försöka och förklara. Vi kan ha en vision av Guds rikes uppdrag och en vision av vårt uppdrag i Guds rike. I Guds rike så har vi olika uppdrag. Du har ett uppdrag, jag har ett annat uppdrag. Alltså uppgifter skulle man kunna kalla det för. Ett uppdrag jag har just nu, det är att vara pastor för den här församlingen. Du kanske har ett uppdrag som i kyrkan till exempel, som mötesvärd eller någonting annat, eller ett annat uppdrag i ditt liv utanför kyrkan också, men som är ett uppdrag som Gud har gett dig att du ska fullfölja och fullborda. Och när vi ser på Josua så ser vi en man som förstod Guds uppdrag för honom. Ordet till honom var att han skulle föra in folket där i det förlovade landet. Han skulle inta landet och det gjorde han ypperligt. Och i tredje kapitlet i Josua så ser vi hur han säger till folket, helga er för imorgon ska Gud göra under. Och så börjar liksom uppdraget. Och han förstår att helgelse behövs för att uppdraget ska kunna fullbordas och fullgöras. Och när vi går till Mose så finns det en liten skillnad. För han förstod inte bara hans uppdrag i Guds rike, utan han förstod Guds rikes uppdrag. Att Guds rike skulle utbredas. Och vår kallelse är inte bara vårt liksom enskilda uppdrag, utan det är också för Guds rike, det stora uppdraget. Mose hade samma drag som Josua. Han var en god ledare, han var allt det som Josua också var, för Josua blev upplärd av honom. Och han fick i uppdrag att ta folket ut ur Egypten, in i det förlovade landet. Och han fullföljde uppdraget. Men du har fel, säger du. Han kom ju aldrig in i det förlovade landet. Just det, det gjorde han inte. Men det spelar ingen roll, för han fullbordade uppdraget. Han fick folket där, ur där och så in i nästa. Därför att han ingöt någonting i deras hjärtan. Han ingöt någonting i deras liv. Och han fullföljde uppdraget. Någonstans, Paulus, han säger så här: jag planterade, Apollos vattnade, men det var Gud som gav växten. Och det är lite parafraserat, det viktiga är inte vem som planterar, vem som vattnar, utan det viktigaste är Gud som ger växten. Och jag vet inte vem som kommer ta vid, men någon kommer att göra det. Och ibland är vi så upptagna med de små sakerna att vi missar den stora bilden. Och Mose blev använd av Gud för att etablera folkets gudstjänstliv, bygga upp tabernaklet som någonting evigt, en evig stadga eller ett evigt arv. Och Hebreerbrevets författare talar om tabernaklet som en skuggbild av det himmelska. Så vad Mose gör är att han ger folket det himmelska. Han ger dem nycklar. Han ger dem, på uppdrag av Herren, så ger han dem de här nycklarna till att vara inför Guds ansikte. Och han instiftade den bekännelsen som kallas för Shema Israel. O, hör Israel. Och det här är en bön som bedes två gånger om dagen av judar än idag. Och jag skulle vilja läsa den här texten för dig och på så sätt bara landa i den här predikan. Dessa är de bud och stadgar och föreskrifter som Herren er Gud har befallt mig att lära er, för att ni ska följa dem i det land dit ni drar, och för att ta dig besittning, och för att du i hela ditt liv ska frukta Herren din Gud, så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig, du med din son och din sonson, och för att du ska få ett långt liv. Du ska lyssna, Shema Israel, och vara noga med att följa dem, för att det må gå dig väl, och ni må bli mycket talrika, så som Herren dina fäders Gud har lovat dig, i det land som flödar av mjölk och honung. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft. Och dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på ditt hjärta, eller på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig, när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och det ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Wow. Liksom, det här är bekännelsen, Israels bekännelse. Guds folks bekännelse. Älska Herren av hela ditt hjärta. Och håll ordet högt. Tala om det, berätta om det. Ge det vidare, ge det vidare. Det är inte bara din generation som behöver få tag på Gud, utan dina barn och dina barnbarn och deras barn och deras barn. Tack Jesus. Ska vi stå upp tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre, och vi tackar dig för att du alltid talar till oss på det sättet som du vill göra. Och Herre, jag ber, kom du Herre och betjäna våra hjärtan utifrån ditt hjärta, far. Och Herre, vi ber för oss som finns här idag. Jag ber att du ska ge oss en förståelse för generationer och en nöd för generationer. En nöd här för generationer. Gode Gud. Herre, hjälp oss att få se släkten efter släkte. Få tag på dig och på vem du är, Herre, för det är bara du som är Gud. Det är så många gudar som lockar, men Herre, det är bara du som är Gud. Jag skulle vilja göra en sak här idag. Jag skulle vilja be dig som är 50 år och under. Du som är under 50, jag drar gränsen vid 50 idag. Om du är 50 år och under, skulle du kunna räcka upp din hand? Och så behåller du handen där. Och är det så att du inte, absolut inte vill vara med om det här, så ska du slippa. Men jag skulle vilja be er som nu då är över 50 år, att ni närmar er dem som har sin hand uppe och välsignar dem. Jag skulle vilja att alla de som har en hand uppe har några runt omkring sig som ber. Och jag var inte blyga nu eller tröga, utan ta ett steg. Här har vi flera som är under 50. Där bak har vi människor som är under 50, massor med folk under 50 längst bak. Ni som är över 50, bara närma er dem, lämna er plats och gå till dem. Snälla, kom igen. Bara välsigna nästa generation. Det är flera här som har handen uppe. Nu får jag köra lite mer. Här finns det flera som är under 50. Fattas personer här. Har vi så få över 50? Där, nu börjar det hända saker. Fint. Vad bra. Bra. Tack Jesus. Välsigna. Be en välsignelsebön över den yngre generationen nu. Får ni känna er unga idag, ni som